Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg, och alla hugade lyssnare där ute i stugorna.
Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Förr i tiden så var det liksom i butiken, det här som var framme vid kassalinjen, någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen, eller någon liksom plastleksak, eller och nu är det kanske liksom Swish till någon mascara fast de har 30 stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt 1 000 kronor sedan barnet föddes på den här meningslösa konsumtionen i månaden, så hade jag kunnat spara ungefär 100 000 kronor var till Iris och Rut.
Ja, det är otroligt.
Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha.
Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns Länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka Länsförsäkringar för det här, eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att Länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket, Länsförsäkringar. Hallå, varmt välkomna ska ni vara till 479 nummer Pappapodden.
Ja, nu måste det, eller nu är det, Nisse Edwall. Idag är det 9-årsjubileum.
Är det?
Ja, alltså det är ju inte exakt på dagen, för jag tror det var typ 3-4 april, men det är idag som firandet är.
Grattis till oss. Kanske jag slänger in lite jublande folkman så här.
Ja, det tycker jag verkligen.
Det kan vi vara värda. Men det var bara en liten parentes, en liten inledande parentes. Det som jag helst vill höra om just nu, det är ju lite grann hur det har gått med den här körpappan. Eller vad heter det?
Jag har massa saker att rapportera idag egentligen. Idag ska jag vara konsertförälder. Och jag kanske inte nämnde det, men det är ju ett väldigt schemabrytande och tidskonsumerande uppdrag under mitt livs mest arbetsintensiva vecka. Klockan 13 idag, fredag, så ska vi ses, barn och konsertföräldrar, i Gustav Vasa kyrka. Och sen så är det ett rep som är då 2 timmar, 13-15. Och sen får man 1,5 timme paus och ses igen 16:30. Och sen kör konserten börja, kan det vara 17 eller så är det 18.
Det tror jag som konsertförälder att man bör ha lite bättre koll på.
Ja, men jag glömde kanske en sak på den här listan förra veckan. Och det var alltså det som är, för nu har jag ju ändå, allt var ju överhängande risk att det skulle hända det som Iris orades över. Men hon har sagt till mig på skarpen och jag har gjort den här listan, så känns det lugnt. Men den största risken är att jag bara ska vara väldigt dålig. Att jag inte ska ha koll på var barnen ska stå och gå och sådär.
Eller när någonting börjar uppenbarligen.
Nej, eller det.
Jag tänker
eller,
om ett barn kommer till dig och säger så här: konsertförälder Forsberg, vilken tid börjar det? Och du säger så här: ja, det är väl vid 17 eller 18. Det känns inte som en konsertförälder.
Det borde väl du veta.
Alltså, okej, okay, ja. Det känns inte heller helt.
Jag vet. Nej, men det är väl den största risken att jag inte vet hur, var jag ska vara och sådär. Att jag behöver liksom förlita mig väldigt mycket till andra konsertföräldrar då. Och
att,
liksom
att även min konsertförälder har en konsertförälder.
Ja, men exakt. Mm. Så att, och det var en kvinna som kändes väldigt senior. Hon hade liksom hon hade varit konsertförälder alltså i 20-tals år. Hon hade väl en stor barnkull med stor åldersspridning. Mm. Så att hon hade gjort det där länge. Så jag funderar på mest haka på henne kanske. Det tror jag blir bäst.
Då blir det ju mer som att du har en konsertförälder själv.
Men jag sa också, vi hade ett teamsmöte, jag och konsertföräldrarna och musiklärare och så här. Och då sa jag att jag, bara så ni vet, så kommer jag hålla extremt låg profil. Så det är inte att jag är blyg eller något sånt, utan att jag har, alltså så att jag pratar nu med er och kanske drar något skämt och sådär, men det kommer inte hända på fredag. Och det,
men herregud, att du sa det, det är lite för transparent. Eller det är lite,
är det?
Men det är också för att du säger ju inte det bara för att du vill förvarna, utan du säger det ju för att de ska veta att du egentligen är en otroligt spirituell, rolig, alltså kul,
ja, men det
person
funkar precis.
Har runt omkring,
ja, men verkligen. Ja, men gud, för det är liksom så hemskt för mig att behöva vara ingen under några timmar. Så därför började jag säga det. Sen så blev det ju kongenialt eftersom jag fick ett skratt för det liksom. Just så det är det som jag helst av allt vill här i världen. Jag ska prata om, jag tror det kommer gå bra. Men jag är jättenervös i alla fall. Väldigt, väldigt nervös. Uh-huh. Men det kommer nog gå bra på något sätt. Men en annan sak som händer i mitt och Iris liv, eller egentligen bara Iris liv, det är att hon har börjat sälja majblommor. Mm. Är det här någonting som dina barn håller på med? Eller din äldsta
son? I år har de inte gjort, men förra året så sålde han uh-huh. majblommor.
Mm. Jag tror Iris sålde förra året också, men i år har det verkligen, hon har tagit till nya nivåer. Hon har, vänta, det går extra bra och hon står vid Odenplan eller Liljeholmen varje dag efter skolan och säljer för hisnande belopp. Mm. Och tycker det är superkul om man får olika rapporter om hur mycket hon har sålt för.
Men det här är inte som jultidningar och sådär att hon får någon provision, utan det här är väl helt pro bono för att
Nej, man får provision.
Man får det.
Dels får man 10% av försäljningsvärdet och sen så får man folk kan dricksa och dricksen behåller man 100% av.
Jaha.
Men man gör ju en stor insats för att det är rätt mycket pengar som går då till utsatta barn. Mm.
Vad är det majstänger det går till? Eller vad är det majblomman? Är det liksom alla Sveriges majstänger?
Det är en stiftelse som... Ja, precis. Ja, exakt vad det är. Mm. Majstång, är det samma som midsommarstång? Ja. Ja, det är det, va? Mm. Ja, det är ju knäppt. Men så hon säljer hela tiden och det är... Ja, men det är kul att se, du vet, barn som gör business liksom. Det gillar man ju. Men sen
varför
så,
gillar man
igår...
det? För att man är liksom en entreprenör och en hustler?
Jag är inte själv det, men för att, ja, men jag kan ibland tänka på det, att det är så konstigt att jag ska börja känna oro för barnen. Alltså så här, inte oro, men typ, vad ska de göra? Kommer de känna att de har en riktning i livet? Kommer de plugga någonting? Kommer de hitta jobb? Kommer de ha tillräckligt liksom gå påiga och aktiva i sitt sökande efter liksom materiell lycka i livet för att få någonstans att typ sova och någonting att jobba med, eller kommer jag behöva hjälpa till?
Alltså, känner du så här också? Följ pappas exempel, eller känner du så här, gör för fan vad som helst men inte som pappa?
Nej, men jag känner att de ska välja själva, men jag hoppas ju, det känns ju som en mycket tryggare och enklare väg än, även om det är mer studieintensiv, att typ plugga till läkare. Mm. Det skulle jag, men det vill väl alla föräldrar, men jag skulle aldrig någonsin uttrycka några önskemål i den riktningen.
Skulle du säga så här, sup och knarka mellan 20 och 25.
Jaha, du tänker på det.
Och sen, ja. Och sen så sen hittar du någon slags halvaktig styrsel på det hela och sen tjänar dina pengar på alla möjliga olika saker till höger och vänster och ja. Känner du att det är en, skulle du vilja...
Alltså du, det lät som att du försökte sälja in det som någonting jättedåligt, men det lät för ändå ganska bra.
Ja, men jag älskar ju dig, men är det någonting du vill ge dina
älskar
barn?
Älskar mig, men det handlar inte om det. Utan barnen kommer ju älska oavsett, men det handlar väl om vad de gör. Nej, alltså jag kommer inte...
Men förstår ju vad jag menar, du slingrar dig nu här. Allta för att
Nej, men jag sa ju det tydligt, att jag kommer absolut helst vilja för deras skull... Som alla föräldrar alltid har velat, att de ska gå någon slags yrkesutbildning. För att jag tror att det är den lättaste vägen att få stadga i livet och ett välbetalt jobb. Men jag skulle ju aldrig någonsin försöka liksom, jag kanske kommer säga det, hålla fram det som en grej. Det är bra att gå en yrkesutbildning, för det är nog den smidigaste vägen om man sover bäst om natten, även om det är studieintensivt. Men jag skulle aldrig typ pressa dem i någon särskild riktning.
Sa dina föräldrar det till dig?
Nej, det tror jag inte att de gjorde. Däremot så sa de att jag var tvungen att plugga, så att jag var tvungen att ha betyg för att kunna välja, så att jag inte liksom valde bort någonting på förhand.
Så var ju mina föräldrar också. Det där känner jag igen mig. Att det är viktigt att, liksom, att man går klart skolan och så här gymnasiet och får betyg. Och sen, så att man inte liksom försätter några chanser. Men de sa ingenting om vad fan jag skulle göra med alla de där chanserna. Det kan jag tycka är ett problem. Så här retrospektivt.
Du tycker att de borde ha pushat dig?
Ja, men jag kan väl känna så här att kanske att... att man kanske, det här som du sa nu, jättebra att fixa skolan, det är liksom bra att gå ut med schyssta betyg och sådär, men sen börjar ju nästa grej så att säga, och då kanske man också hade behövt en lite mer
nej, men det är klart att man kanske är så rädd för att pusha så att man inte säger det. Alltså det är klart att om jag delar med mig mina erfarenheter av livet, så är ju en erfarenhet att verkligen föra vidare att jag sneglar ibland avundsjukt på de som har gått en mer konventionell väg och har en yrkesutbildning i bagaget. Samtidigt så kan ju de snegla avundsjukt på mig, för att även om jag nu har haft en jättehetsig vecka, så har jag ju haft mycket mer frihet under den arbetsveckan än de allra flesta har.
Ja, men drömmen är ju att man ska liksom ha gjort. Problemet tycker jag, det här klassiska youth is wasted on the young. Problemet är ju att man gärna nu skulle ha suttit med en, inte vet jag, läkarutbildning eller juristutbildning som man skulle liksom ha kunnat slängt ihop då. Så hade man ju liksom med det kunnat hålla på med lite grejer vad man vill.
Det funkar inte riktigt som en läkare dock, utan kanske med andra jobb.
Ja, man kan ju bli psykiater som, jobb. Vad heter det, vad heter han, Jonas?
Pernaroskin.
Nej, vad heter han?
Nej, han Peter Moskin. Nej, Jonas Moskin.
Inte Jonas, alltså han som skriver allt det här om människans hjärna. TV-programmen och allting.
Anders Hansen.
Precis, alltså jag tänker någon sån kan man ju bli. Det hade ju varit nice.
Ja, ofta är det som yrkesutbildning. Man tänker så, sådana som du och jag, så här, ja, men det vill bara ha en utbildning. Men det är svårt att få jobb om du inte har jobbat som typ kliniskt på 15 år liksom.
Ja.
Då kan du använda det till att skriva en bok kanske, men så kanske Anders Hansen får jobb på sjukhus.
Men vadå, så du säger så här, om någon erbjuder dig så här, okej, här kommer jag med, brukar inte ni hålla på, eller var det för länge sedan i Springsnyggt-podden att ni hade olika såna här, det kom någon fe med någon.
Ja, precis, den magiska hattfen.
Ja, jag kommer inte ihåg vad den där magiska hattfen riktigt gjorde, men jag kommer sno lite av det resonemanget, så får du.
Ja, men absolut, jag kan skicka den vignetten till dig om du vill använda den.
Ja, gärna. Här, du får fortsätta ditt liv som du gör nu. Eller här, du får fortsätta ditt liv som du gör nu, med den skillnaden att du har en gedigen eftergymnasial teoretisk utbildning i bagaget.
Och den är ju för dum. Det är ju en jättedum fråga.
Nej, men det jag säger, alltså...
Nisse, vet du ska få ett val nu av den magiska hattfen. Du får välja nu att antingen...
Är det nu vignetten kommer?
Har...
Eller kom den innan min? Eller ska vi köra...
Nej, men båda kanske. Jag vet, ja. Du får välja själv. Antingen så lever du som du gör nu, ja. Eller så är du obegränsat rik. Vad skulle du ta då?
Du skulle välja obegränsat rik.
Ja, alltså det är väl klart att man vill ha en teoretisk utbildning, men det handlar väl om att man då, alltså det handlar väl inte om att man skulle ha en teoretisk utbildning, utan att vara 19 år och försaka massa saker för att i 5-6 års tid faktiskt ändå plugga ganska hårt.
Ja.
Och leva i ekonomiskt armod. Ja. Jag fick ju smak på liksom massa härliga grejer, bekräftelse och uppmärksamhet och pengar och sånt där.
Ja,
så det var inte som att
bok.
Jag... Ja, precis.
Ja, men då är det
jag levde ju verkligen livets glada dagar, så att det hade ju varit en stor uppoffring för mig att plugga. Ja. Så det var ju därför jag gjorde det.
Jag gjorde ju aldrig något sånt. Alltså jag levde ju bara fattigt och jag var väl mer som För det var väl Jonathan Unge känner väl jag mer igen i, alltså att man liksom bara läste konstiga A-kurser för att tjäna pengar och typ hade olika konstiga ströjobb som, jag jobbade som kaffebud och på rökeri och det fanns ju ingen riktning överhuvudtaget, fast han gjorde i alla fall det här att han åkte på den här resan till Asien som ju visserligen verkade ganska misslyckad men ändå har betytt någonting för honom. Jag gjorde ju inte ens det.
Men vad tänkte du att du var på väg någonstans?
Ingenstans, jag tänkte ingenting.
Ja, det är ju väldigt...
Ja, det är lite speciellt.
Speciellt.
Jag tror att jag hade behövt en mer varsam hand som hade liksom...
Ja, men där kanske man skulle behöva en vuxen. För att jag tror att mina föräldrar lade sig inte i så mycket för att jag hade ju en riktning. Jag hade ju en dröm om att jag skulle skriva grejer som skulle bli publicerade. Det var liksom det som var hela mitt... min grej i typ gymnasiet och sen efteråt.
Ja,
att bara, jag måste publicera grejer. Och jag måste typ bli någon. Men i alla fall, det jag pratar om där, det är att det är konstigt att jag fortfarande känner själv ju en framtidsoro. Så här, vad ska jag bli när jag blir stor och vad kommer jag jobba med om 10 år?
Just det.
Samtidigt som man nu börjar känna då att vad ska barnen jobba med när de blir stora? Kommer de behöva den här varsamma handen eller har de det i sig att försöka hitta jobb och utbildning och bostad och sådär? Och det är väl därför, inte som att så här, ja, jag är en entreprenör och barnen också, utan mer bara så här, ja men titta, där finns ju ett driv.
Just det.
Alltså som inte är, gud, jag gör någonting som är... För att jag tänker nog ofta att vuxenlivet är så jobbigt. Att liksom stackars Iris och Rut som ska ut i det och förnedra sig på olika arbets- och utbildningssammanhang. Men så är ju inte det för de flesta. Utan ja, men det är jättejobbigt liksom natten innan en tenta och man sitter uppe dygnet runt. Men framförallt så är det ju stimulerande och kul. Och man jagar någonting och det är härligt. Iris säljer ju inte majblommor för att det är tråkigt, utan för att hon tävlar mot sig själv och mot andra och hon tycker det är kul och hon tjänar lite pengar och sådär. Och så är väl yrkes- och vuxenlivet för de flesta.
Men jag tror att du och jag är väl...
Och det är ju trösterikt som fan.
Men du och jag är väl ändå... Där är vi ju rätt lika, tror jag, att vi hade en väldigt vag bild av vad det innebar att vara vuxen när vi var barn och ungdomar, men att vi gärna ville dit. Men att vi liksom...
Ja, precis.
Och att nu när man är där så känner man ju okej, men när börjar det här? Trots att man är liksom dryga 40. Att det liksom är... Mm. Att det finns något... och det har vi ju pratat om mycket i podden, att man liksom... mycket av våran tillvaro har ju gått ut på att lajva vuxen tidigare. Att man liksom har gått med en barnvagn och låtsats att man är spelat rollen av en vuxen liksom.
Nej, men verkligen. Nej, men så därför så, du fattar grejen då, va? Hur glad man blir med någon som säljer majblommor på skolan.
Och jag hoppas ju att kanske mina barn då kommer bli vuxna på ett sätt som jag då inte blev då. Det är väl kanske min förhoppning. Alltså att de ska bli vuxna och kanske då visa mig med lite varsam hand hur man gör saker och ting.
Har du sett ADHD Goals 21-åriga Mästerkocks Adam?
Japp. Eller jag har ju inte följt den säsongen, men
spoilervarning. Alltså han är, jag blev förälskad med honom liksom från första början.
Min mamma också. Vi pratade vid lunchen
igår. Vi pratade om det faktiskt här i förrgår. Om Rut hade haft någon utmaning som de har varje år i skolan. Att de springer varv runt skolan. Och sen så är det någon, jag vet inte fan vem det är, som betalar pengar för varje varv de springer och betalar till välgörenhet. Och i år då till UNHCR och Ukraina.
Föga anade du att helt plötsligt var ditt konto länsat. För det var tydligen körföräldrarna. Nej, det är med Iris, det är inte
ja, precis. Ja. Och då berättade Rut vid middagsbordet i förrgår om att hon hade sprungit förra året typ så här. Nu hade hon något i fot som hade sprungit så mycket, men förra året sprang hon 17 varv. Och hon sa liksom ingenting om det, men att killarna, inte alla förstås, killarna skröt och skroderade. Typ, jag har sprungit 11 varv, det har inte du gjort, eller hur? Och sådär. Och sen så pratade hon om könsrollen kille, att killar ofta på ett strukturellt sätt i hennes klass var mycket mer skrytsam och självupptagen än vad tjejerna var, som höll en lägre profil.
Låter rimligt.
Rimligt,
det känner jag igen, menar jag.
Och samma kväll då, för det här var ju onsdags, så tittade jag på Mästerkocksfinalen med den här Adam som under hela serien har brottats med sitt dåliga självförtroende, som har den här enorma kunskapen, som är bara 21 år men liksom har koll på grejer som tar ett helt kockliv och lista ut, men som älskar maten, men hela tiden tveka på om han och maten duger.
Just det.
Alltså så här, välgörande dåligt självförtroende. Det är klart att man önskar den här otroligt fina unge mannen eller pojken gott självförtroende för han förtjänar det. Men ändå lite befriande att se.
Ja, verkligen.
Och sen så fick man ju reda på då efter att han har vunnit att han har ADHD och har tagits om hand enligt lagen om enligt LVU och har fått fick problem med drogmissbruk, att han att ADHD-medicinen inte funkade för honom och så här, så att han har liksom jävligt mörk historia också.
Ja, jag läste det verkar ju väldigt deppigt drabbande för alla ADHD-medicintillverkare att ADHD-medicinen var liksom hans första pipa hash, alltså var liksom
någonting som kunde knarkas till, ja, ja visst,
till knarkeriet.
Men det men där kände jag ju lite grann också att men att det kan gå väldigt bra sen, även om det går ganska dåligt nu.
Just det, men han hade ju också mamma berättade
så även om
det.
Man inte slår Majblom med försäljningsrekord, så kan man verkligen, man kan vinna Mästerkocken och vara så jävla duktig på någonting och briljera i det.
Ja, men och att de var så inte imponerade av att han hade använt, vad var det, chartreuse, eller vad heter det?
Ja, grön chartreuse. För att han tycker det passar med tryffel. Det är en väldigt örtrik och svår sprit att använda. Alltså vad kul att vi pratar om så mycket annat än det som jag tänkte komma fram till. Som är en mycket
liksom, mer...
Nej, men det är en mycket mer ytlig spaning egentligen. Och det är att igår så frågade jag hur det gått för Iris med försäljningen.
Men vänta, förlåt. Vi måste bara avsluta. För att du pratade om det här att killar var så här skrytiga och skrävliga. Och att de hade sprungit 11 varv och Rut hade sprungit 17. Fanns det något avslut på det? Alltså kom det fram, blev det plötsligt att men jag sprang 17 och så blev det någon sån här applåd i aulan. Eller var det liksom... eller hände, det bara konstaterades.
Nej, hon... Rut beskrev det som att hon hade ett samtal i sitt huvud om hur kommer det sig att de är så himla stolta över 11 varv. Jag har ju sprungit 17.
Men hon sa det liksom,
jag känner inte att jag måste berätta det för alla. Uh-huh. Nej. Utan mer att hon funderade över att varför är vissa killar på det sättet?
Ja. Ja, det kan...
alltså, så hon blev inte sugen på att knäcka dem utan mer på knäcka systemet kanske.
Då kan du hälsa ut att det där kommer hon att fundera på resten av sitt liv, tror jag.
Vadå?
Varför killar jag på det sättet?
Ja, just det. Ja, verkligen. Ja, men inte alla män, som man säger. Inte Adam i Mästerkocken.
Nej, precis.
Och inte Jimmy heller. Ganska bra att få se folk som är på ett helt annat sätt. Men jag undrade varför Iris inte sålde några majblommor igår. Och då kom det fram att hon hade inte vågat göra det, för att hon hade fått mynt i sin, mest är det ju Swish, men fortfarande så är det en del mynt och sedlar som folk envisas med att betala med, vilket för henne är helt stört eftersom hon aldrig använt hela sitt liv, utan hon kanske var så här 4 år gammal eller 5 och fick gå 100 meter till godismonstret och köpa lördagsgodis för första gången. Då skickade man ju med liksom en 20-lapp eller 50-lapp.
Men inga spargrisar hemma med liksom.
Nej, det har liksom aldrig funkat. Alltså den här generationen som hon tillhör, de har väl aldrig känt pengars värde utan bara pengars enorma mäckighet.
Ja, där är ju mannen lite annorlunda, för han har ju...
Ja, han älskar ju cash.
Ja, han älskar cash. Han har ju liksom...
Han går och växlar på något vis.
Nej, han vill ju inte. Alltså, han får ju födelsedagspengar och då får han ju kontanter. Och så vill han inte. Jag säger så här, men sätt in dem på ditt konto. Det finns ju en sån här insättningsautomat i centrum, men han vill inte det. Utan, för då tycker han att de försvinner dem bara. Han vill ha dem hemma i sin... i motsvarande madrassen liksom.
Ja, men du sa också att han gör tvärtom. Istället för insättningsautomaten så använder han uttagsautomaten om han ska köpa någonting.
Nej,
om man inte
då,
har cash.
Då är det
nej,
någon missuppfattning eller att jag har sagt fel. För han kan, det kan ju vara så att om han ska handla någonting, för ibland, många ställen tar ju inte cash, så då kan han ta en 500 hemifrån och gå och sätta in den på sitt konto och sen gå och handla.
Ja, okej. Okay. Ja, nej, men jag tror att han är otroligt ovanlig. För att i alla fall inga barn som jag har träffat har några särskilt varma tankar om
cash. Det är jättemycket sådana lite mer äldre barn som har sådana masker för ansiktet och håller i svarta handeldvapen och pratar snabbt till musik som jag har sett på YouTube. Och de har jättemycket pengar.
Ja, just det.
Som de håller på med.
Ja, men inte de som är födda 2010. Utan det är med barn som är födda 2004.
Men de som är 2010, när de ska göra motsvarande video sen, vad kommer de? Kommer de liksom hålla upp kontoutdrag då? Det känns ju...
ja.
Bitcoins.
Det är precis, som de håller ut kontoutdrag som har skrivit ut på en skrivare, så att de har A4-papper med kontoutdrag. Det är enorma kontoutdrag.
Ja.
Nej, men så det visar sig att Iris har inte kunnat, för sälja majblommor som är det bästa hon vet, för att hon har fått en 2-krona som hon tycker är så jävla äcklig.
Va?
Så att hon är helt handikappad då, för att hon kan inte ta emot pengar, för hon vill inte öppna myntfacket. Hon kan heller inte lämna växel om någon skulle vilja betala kontant.
För att hon tycker det är äckligt med mynten?
Hon tycker det är så äckligt med mynten.
Då ska hon veta att jag läste att såna glasflaskor, nu finns ju inte så mycket sådana längre, backar du vet, 30 centiliters. När de liksom började fasas ut lite där, för när vi var små då var det ju drickaback ju. Det var ju
ja, verkligen.
Då, när det började fasas ut där för en 10 år sedan någonting, då var det ju alltså flaskor från 60-talet fortfarande i rotation.
Fan vad coolt.
Det är ju coolt.
Ja, nej men så, och Iris hade inte vågat säga det till mig, för hon tyckte kanske själv att det var liksom så här, alltså någonting som vuxenvärlden kan säga liksom, skåpar inte för i helvete. Mm. Men hon har, för hon är lite speciell, för hon är väldigt, hon har det från sin mor, hon är väldigt rädd för liksom basiller och äckliga saker.
Ja,
och
ja, ja, ja.
Äckelmagad och känslig för sånt som skulle kunna vara äckligt på något sätt. Mm. Men då tog jag ut hennes mynt och diskade dem.
Mm.
Och det var ju, jag hade glömt det, för jag använde inte heller mynt längre. Det är ju helt stört hur äckliga de är. Alltså det var ju liksom ingrodd smuts och typ så här, ja men typ som klet på mynten.
Mm, det är ju härligt.
Alltså det accepterade vi under en väldigt stor del av vårt liv, att man liksom hanterade folks klet. Och du vet, på sedlar ibland kunde det vara så här, de kunde vara brunfläckiga. Man visste inte så här, är det här blod eller är det choklad? Hoppas att det är choklad, men äckligt det också. Och liksom att folk hade haft dem där i näsan och snortat kokain med dem. Och jag som inte är känslig för äckel eller smuts blev för första gången liksom rejält äcklad av mynt som var helt missfärgad och hade grejer som liksom växte på dem och som klistrade sig fast på fingrarna. Liksom, vad fan är det där för någonting? Och det är också så konstigt, nu är det annorlunda då med din son som är det ständiga undantaget i alla berättelser om folk som är födda 2010-2011. Men för barnen också som säljer majblommor, så blir det så jävla konstigt att hantera bara ett helt dött monetärt system som de inte har någon som helst koppling till. Alltså det är ungefär, alltså det är ännu konstigare än om vi hade sålt blommor och fått typ så här olika checkar.
Ja, just det.
För checkar användes ju ändå, man hade sitt checkhäft och sånt,
ja,
där.
Visst.
Det hade varit som att man har fått en jävla äcklig check som någon hade bajsat på. Ungefär så är det ju för Iris att få något mynt.
Jag tänker
vad fan ska hon göra med det?
Ska vi se, är det Lars Forssell? Jag kommer inte ihåg någon, eller om det, nej, det är Ivar Lo. Ivar Lo var det nog. Som skrev ju olika noveller från typ Frankrike och sådär på 30-talet och fick ju pengar, skickade posterestante till olika bankkontor. Det tycker jag också, det känns ju...
Ja, men det är väl ungefär som om vi skulle ha fått betalningen postrestante.
Poststämpel. Det var också, poststämpel, men det var också växlar.
Postväxlar
var ju någonting.
Ja, vi fick betalat i nedbajsade postväxlar. Så är det fint. Och hon vet inte vad hon ska göra med det här heller. Hon säljer pengarna till oss.
Ja.
Och igår så ville hon sälja till mig och jag bara, men jag vill inte ha kontanter. Och Sara bara, du man, du får nog, det är nog din tur att köpa lite cash videos, för jag har köpt 1200 kronor.
Men...
Så att vi, hela familjen, du vet, jag hade ju faktiskt ett cash-problem när jag var ungdom. När jag gick gymnasiet så var jag ju gatumusikant.
Ja.
Som mest, alltså det låter ju som att stackars prekariatmanne som valde mellan att köra Fudora eller spela djembetrumma på Drottninggatan. Men jag kommer ihåg att när det gick som bäst, då tjänade jag, alltså en session för mig som man orkade sitta var en halvtimme. Sen tog jag en paus och på en halvtimme kunde jag tjäna 400 spänn.
Det är ganska bra.
Och nästan uteslutande var ju mynt. Jag minns att Anna Lindmarker, hon på TV4, som då var TV4-milfen. Nu är det ju den här som du nämnde förra veckan, Madeleine.
Nej, det var du som nämnde. Jag sa aldrig vem du var.
Men hon gav mig en 20-lapp. Och det var ändå så här, wow, en 20-lapp. Så att mest var det ju mynt då. Och jag var...
Ja, förutom när Akne gav dig en 5-öring för att du skulle flytta på dig.
Ja, precis. Det minns det. Ja, exakt. Men jag var handelsbankskund.
Jag måste snabbt bara dra den historien för att nytillkomna lyssnare. Det var alltså så här,
ja,
att det var ett coolt reklamföretag, Akne, som satt där och hade möten. Och du satt
som också gör kläder.
Ja. Och du satt och trummade utanför och de kom och erbjöd dig 500 kronor om du flyttade dig x antal meter bort för att du störde deras möte. Precis.
De hade fredagsmöte. Mm. Så bara, du får 500 spänn. Flyttar du 100 meter så får du 500 spänn. Och jag var liksom till lika delar bara jublande glad över 500 spänn för ingenting. Och också, men ändå kränkt faktiskt. Att det var lite förnedrande.
Ja.
Att jag någonstans ville vara med på det coola mötet hellre än att sitta och spela trumma och flyttas.
Det var frågade inte det lite. Ja, eller så kom jag in och spånade lite. Jag har en del one-liners.
Ja, men faktiskt.
Kom och köp lagom söt konserverad gröt. Har ni testat den?
Jag hade på aknebyxor med dragkedja i baken.
Ja, jag kommer ihåg de där.
Som kändes mycket, lite kinky.
Mycket olika. Så.
Röda sömmar. Mm. Men då fick jag ju extremt mycket pengar. Jag var Handelsbankskund bara för att mina föräldrar, min mamma var det, då blev jag också det. Mm. Men då skaffade jag ett SE-bankskonto. Mm. För att SE-banken då, de var de enda som hade, SE-banken vid Sergels torg, hade en insättningsautomat som var en myntskyffel.
Just det.
Det var ju helt otroligt. Så att jag tog min hatt där, eller vad jag hade, och öste ner mynten där. Och sen så sattes de in på mitt konto. Så det var väldigt bra.
Ja, det där är ju, för det där är ju problemet nu med mynt. För mynt gillar ju inte de här insändningsautomaterna, utan de vill ju ha sedlar.
Ja, just det. Och hiphopartisterna och man gillar inte heller mynt, va?
Nej, det är sällan man ser dem sitta och flip coins i...
Ja. Fast det skulle de ju kunna göra förut. Det var ju ganska sexigt, de här myntrullarna, när de kom i papppaket. De fick dem från banken liksom, mm, i papprullar. Obrutna papprullar med mynt, det skulle man ju fan...
Det är min hassligaste period. Det var ju när jag satte upp en pjäs. Jag hyrde Sen Gavelius nere i Barnängen på södra Södermalm där, ner mot Hammarbykanalen. Mm. Och satte upp en pjäs som jag hade skrivit själv. Och då fick jag ju cash, alltså folk som kom och tittade på pjäsen. Och då satt jag ju varje morgon dagen efter föreställning och räknade som någon grosshandlare. Och la pengar i olika kuvert och hade såna här myntrullar där jag la mynt. Och sen så gick jag och satte in på ett bankkonto. Det kände jag mig.
Det här går ju ganska mycket mot bilden av den här unge mannen som inte ville någonting och inte hade någon koll på någonting.
Jag förstår inte. Alltså det finns alltid två sidor av myntet, om du förstår vad jag menar. No pun intended.
Ja, fyndigt. Mm. Fyndigt.
Ja, men mitt starkaste minne av mynt, det är det väl inte alls, men ett starkt minne jag har av mynt, det var när vi bodde på Rörstrandsgatan. Det här är en sån här grej, kommer ihåg för länge sedan jag pratade om vissa minnen som kommer vid vissa givna tillfällen. Till exempel att jag tänker på min mormor när jag borstar tänderna. Eller att jag tänker på min svåger Lasse och Paris när jag fyller torktumlan med blötvätt. Att det har liksom bildats några konstiga snapser i min hjärna. Att de associeras. Det finns det ett, när jag gör mina tåhävningar. Alltså när jag, för jag gör ju tåhävningar när jag borstar tänderna också.
Ja.
Och då tänker jag på att det är en solig dag. Det är alltså 86 flyttade vi ju från Rörstrandsgatan. Så att jag vet ju att det är liksom någon gång mellan 84 och 86 måste det vara. Eftersom jag var liksom hyfsat medveten. Det är en solig dag på våran balkong som vetter ut mot Karlbergskanalen. Och jag lägger en femöring i ett glas med Coca-Cola. För det, då blev den liksom det hände någon kemisk reaktion där på något vis som gjorde att den fick en helt annan lyster. Femöringarna var ju av något mer kopparaktigt material.
Just det.
De var lite mer bruna. Ja,
så att, ja, det låter ju som du är väldigt gammal.
Ja, det börjar väl bli det.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Apropå att vara gammal. Vilka jävla idioter de är, ungdomarna, eller hur?
Ja, apropå ungdomar, det var jätteroligt att vi pratade om Frida Vega förra veckan och sen har hela veckan handlat om henne.
Ja, jag fattade inte riktigt
Nuda
varför.
Paper, hon skrev ju,
jag läste,
hon har blivit ganska hånad för det.
Där, eller vad Aftonbladet där han skriver, Kristoffer Andersson heter han va? Han som är så jävla hipster.
Ja, precis. Ja, som har Petri Klubben. Ja. Och där i Petri Klubben har de också pratat om det. Men hon skrev, hon gör ju Nuda Paper som har anklagats för att vara liksom ett hipstermagasin som bara bygger på annonser. Mm. Och sen så försvarade hon det i en kulturdebattartikel som var förtäckt liksom reklam för hennes egen publikation. Och sen så ganska opåkallat så försökte hon försvara den genom att citera en massa filosofer.
Just det.
Och så.
Droppade olika namn.
Ja, det var mycket namndropp. Och sen så hon liksom Jean Baudrillard och sådär.
Heidegger
kan också ha varit med. Ja, men då skrev någon så här: varje spaning måste inte pyntas med Platon, som svar på det sådär. Det är många som har velat svara henne och velat trycka dit henne sådär.
Jag
blandar mig inte i det, men det är kul att du nämnde Frida Vega förra veckan och sen så har liksom det varit så mycket Frida Vega veckan efter, för innan det har jag inte hört talas om henne på jättelänge.
Men är det inte så att det är du och jag som sätter liksom? Alltså tar vi upp någonting här så blir det styr vid diskursen.
Agendasättarna, absolut. Förlåt för att jag avbröt. Dagens ungdom, förutom Frida Vega, vilka mer tänker
du på? Men jag började tänka på Heidegger för att apropå det där när jag var helt riktningslös och när jag läste när jag läste filosofi.
Du menar när du var så där riktningslös och läste filosofi och hyrde en teaterscen och noga räknade pengar varje morgon.
Exakt. Mm. Så var det, jag satt ju alltid och förstod ju ingenting, och vi satt på de här studentpalatset vid Odenplan och alla satt och pluggade och jag bara satt och stirrade på alla de här konstiga orden och bara, vad gör jag här? Och ville mest gå och fika med typ olika snygga tjejer och sådär. Och var allmänt riktningslös. Men då hade de, det var en som var ascool, jag tror att han hette Fredrik. Han var liksom den coolaste filosofen i den här A-kursen. Han var liksom, han var så jävla cool och blev ju liksom en toppstudent. Han kunde tänka filosofiskt. Och ja. Han bland annat var med då. Det fanns en som hette Wallenstein som var konst, Hans Olof Wallenstein tror jag heter. Han var konstteoretiker och ja, han drog i alla fall igång en studiecirkel motsvarande där de varje lördag träffades och tolkade en mening i taget, en mening i veckan skulle de göra hela då Varat och tiden, som gör Heideggers ja. Liksom portalverk, så att då skulle de göra det tills liksom boken var då utläst. Då kände jag att jag vet inte om det här.
Och sen Olof var ju då en ganska ung man i med typ lika gammal som vi är nu.
Vem var det?
Sven Olof Wallenstein.
Alltså då var han som vi är nu, ja.
Ja precis, ja, det, 60.
Ja precis.
Visste inte det, jag googlade.
Okay. Ja, nej, men han var en del av de här. Det är väl
han har översatt Heidegger. Mm.
Det är väl som en pendang till hela det här krisgänget. Alltså de är ja. Lite yngre än de som hela de Svenska Akademin-gubbarna, vad heter de?
Han Horace. Var med i redaktionen för Kris faktiskt, ja. Sven-Olof Wallenstein.
Precis, det var ju de riktigt tunga spelarna på 80-talet där.
Och det fan, var ju... jag älskar Google alltså. Att jag kan vara med och ha... Det är ju en fördel om vi inte sitter tillsammans. Om jag inte hade erkänt nu. Ja. Alltså jag hade ju kunnat låtsas, du hade ju köpt dem, jag hade bara låtsas att jag visste.
Jag gör ganska ofta det. När du pratar. Alltså att jag, det är roligt. Att du säger något namn och jag liksom googlar och sen så hänger jag med i samtalet. Det tycker jag är, otroligt. Det är en av fördelarna med att inte.
Det är därför du inte vill ses alltså.
Ja, jag tror det. En av anledningarna.
För att kunna fortsätta.
Men det hade också Hans Ruin, som var ja. Son till Folke Ruin, Socialdemokraternas gamla gigant. Hans Ruin var ju liksom den, han var ju också med i det där gänget. Han var en blandning av liksom jävligt tung och också, jag minns att han vabbade en gång och hade med sitt liksom fyraåriga barn på i aulan där när han föreläste om någonting.
Hans Ruin den yngre.
Ja, precis. Mm. Det är inte den äldre. Om man inte har någon son nu som har redan börjat göra
det. Alltså han har ju han hade ju en Hans Ruin, en morfar. Mm. Hans Valdemar Ruin. Mm.
Det är en ganska tung släkt, Ruin. Det är väl någon finlandssvensk, tror jag.
Exakt, ja. Exakt.
Hur som helst,
alltså, Marie föddes ju Helsingfors.
Det här är ju de äldre, det här är ju de som byggde landet. De är bra. De som jag vill prata om nu, det är de som ska förvalta det vi har byggt upp. Du och jag Alltså med våra liksom, i vårt anletes svett, man, har du och jag byggt det här landet, eller hur? Vi säger så.
Ja, men för det här blir ju glapp. Jag förstår att det är det som är spaningen då, att det är då sådana som Hans Rin och Sven Olov och du och jag, men sen så kommer dagens ungdom. Mm. Men du och jag är ju lite grann felade länken, eller är vi dagens eller gårdagens ungdom som förfulade och förfelade allting? Eller hur
kombination...
ingår Sven Olov och Hans i den här spaningen?
Jag gör väl någon kombination här av att försöka vara drastisk och rolig och samtidigt säga någonting viktigt. Jag vet inte riktigt hur det funkar. Alltså, du och jag har ju i vårt anledning sett byggt det här landet. Vi var analfabeter, vi gick på åkrarna. Mm. Vi hade en oxe, vi hade en som är så här, tunga dragdjur. Och vi skördade och vi...
Vi lurades av skogsägare som söpt ner oss.
Ja,
och vi tog vår åkerlapp.
Hade en vår lilla åkerlapp och vi sakta men säkert lyckades bygga någon typ av stabilitet som gav våra barn i sin tur liksom ekonomi nog att drömma större, drömma högre och flyttas in till stan. Och de första generationerna liksom stupade vid olika manufakterier och annat. Men vissa av barnen fick det liksom så pass mycket bättre och blev så pass medvetna. Och vi startade ju sådana här folkbildningsrörelser och vi nykterhetsrörelser och... Mm. föreningsrörelse i största allmänhet, och vi byggde ett välfärdssamhälle där liksom folk får ha det ganska bra, där de kan gå runt och
verkligen, vi både byggde liksom ABF och skrev programmet för ABF, ja. Och framträdde på ABF.
Ja, och vi nu skördar frukten av det också eftersom vi kan podda och göra andra saker. Så vi har liksom gjort allting. Men sen undrar man ju lite grann vart det fan är på väg nu med, jag hörde på radion intervju på Ekot, eller om det var Studio 1, när de intervjuade första gångs röstare, för det är ju val i år, vilket ju känns jävligt märkligt att det får vara val så himla ofta nu för tiden. Tycker inte du det? vi har ju hunnit, hur många val har vi hunnit podda egentligen? Är det typ?
Ja, det är ett gäng alltså.
Ja, 2013, var det val 12? Ja, i och för sig, då missade vi ett där.
10 var det.
Nej, det var 14.
Det var ju precis... När, ja, 10, 14...
14, 18, 22. Det är väl tredje val här,
tredje valet.
Pappapoddens historia.
Ja.
Det är inte okej. Men nu ska i alla fall 18-åringen rösta. Och de var ju då alltså i 8-årsåldern då, någonting då. När vi drog igång podden, och de ska nu rösta. Och det var intervju med dem på radion från någon skola, och de pratar ju bara om att de så här, ja, men de får sin information från liksom Instagram och TikTok och så vidare.
Ja, från Margås partiledarutfrågning.
Ja, det är det också.
Eller hon för gammal för dem?
Ja, alltså...
Det kanske är mer folk i vår generation som kollar på.
Jag tror att det är folk i vår generation som pratar om att det är häftigt. Antingen förfasas vi över att Margot liksom gör de här personporträtten på Jimmy Åkesson och pratar om hans Pikachu-strumpor. Eller så tycker vi, som Per Schlingman hörde också på radion, han tyckte att det var ju, hon gör ju en beundransvärd insats som faktiskt får liksom ungdomen att bli intresserad av politik. Men frågan är om det är, hur unga de där är. Det är väl småbarnsmammor i Fagersta som kollar på Margot Ditz, tänker jag. Jag tror Manne och Iris, jag vet inte, vad är deras relation till Margot Ditz idag egentligen?
Ja, men de har ju en relation, alltså det här är ju ganska hemskt att ens säga det. Ska jag säga vad deras relation är till henne? Det är att de tyckte att det var jättekul att titta på henne när Arnold var liten och gullig och följa hans utveckling.
Ja.
Men nu tycker inte de att han är gullig längre, utan de tycker att han är jobbig, så därför har de slutat kolla. Det är ju hemskt. Så det är Arnolds fel. Det var både Arnold som gjorde att de började kolla och att de slutade kolla.
Ja,
men... Det är ju som, vad heter han nu som har hundåren?
Thomas Andersson Vi.
Thomas Andersson Vi säger
det. Han har ju
en tes som är att det man börjar gilla med någon typ artist.
Just det.
Det är också det som gör att man börjar gilla någon, är det som gör att man slutar gilla, att man får för mycket av det. Och så var det väl med Arnold och barnen.
Men det är väl samma med allting, relationer också.
Kanske.
Det är, väl, det är ju min erfarenhet som varande relationsexpert i TV. Mm. Att det är mycket det som är de egenheterna som man, det lilla gulliga hummandet vid frukostbordet de första åren.
Smaskandet som är så fint.
Blir sen liksom det taggspridda oförståndet blir sen liksom det som är relationens fall.
Ja, och sen så relationsmönstret sen, om man hinner få flera, då är ju att man försöker hitta någon som är motsatsen till den förra, och att det blir lika fel det också.
Just det.
Och sen som modet ungefär, att man går från liksom för höga byxor till för låga byxor, för att man borde tagit mellanvägen istället.
Ja, sen så kommer man fram till någon gång att det är en själv man är fel på, så går man i terapi och börjar käka medicin.
Ja,
så är det med det. Men sen så, apropå att de är idioter, så läste jag en intervju i DN med Rebecka Fallenqvist, som ju vi nu har googlat lite innan här. Jag hade sett henne någon gång i olika sådana där klipp som flyger förbi, när folk så här, har ni sett det här, och förfasats, för att i min då sån här filterbubbla, om det nu finns, det är ju omdiskuterade, så är ju hon inte värd så mycket vatten. Hon är tv-profil då på Sverigedemokraternas, icke officiella vad jag förstått, men det är på något vis så är det de som står bakom tv-kanalen Riks. Och då var det en intervju med henne i DN, då hon var ju typ exemplet på, hon är född 96 då. För att hon, på frågan om liksom SDs nazistförflutna, så säger hon så här,
ja, det var hon som sa att hon inte bryr sig.
Ja, det bryr hon sig inte om, för det var så då, länge låg hon sedan. Då var hon ett ägg i mammas livmoder, ja, eller låg i pappas pung. Så att det skiter hon i. Men sen så också på frågan om det här med Sverigedemokraternas liksom rysk anstrykning nu i liksom Ukraina-konflikten, alltså innan, hur de liksom har varit lite mer så här, ja, men Putin är ändå en rejäl kar liksom. Då sa hon så här, ja, men det där är det några som har varit ryskanstrykna, så är det ju Vänsterpartiet. Så att då kände jag så här, den här förmågan att kunna liksom å ena sidan bara, skitsamma, det här hände ju innan jag fanns, så det började inte bry mig om. Men sen å andra sidan då hänvisade saker som var ännu tidigare då, när liksom Sovjet var en kommuniststat och Svenska kommunistpartiet var liksom en del av Komintern, eller vad man säger. Och det här tyckte jag var det tyckte jag var märkligt.
Som att hon skadar det du har byggt upp, menar du?
Ja, men det här är ju det. Det är ju själva slutklämmen, att det liksom är att de förstör ju det som du och jag har byggt upp. Men sen sa hon ju också, vilket ju var intressant, att hon på frågan så här, men det är ju så mycket negativt liksom som du för fram. Alltså, finns det något positivt du kan säga om Sverige? Så här, hon är ju ändå, ska man säga, en vilket hon ju gör en grej av, att hon är ju invandrare då, från Rumänien, och har ju då enligt sig själv då assimilerats, för att familjen har bytt efternamn och sådär, från det rumänska till det här Fallenqvist eller ja. Vad jag skulle säga om det där? Jo, att hon inte tycker att det är intressant. Alltså, i hennes roll ligger liksom inte att påtala det positiva i samhället. Man kan tänka så här, att hon kommit till Sverige, fått en chans att så här, här är liksom frid och fröjd. I Rumänien, Ceausescu, alltså det var ju en ganska hårdför regim, måste man säga, på när det begav sig. Det var väl 89 som han blev. I och för sig så är det långt innan hon föddes, så det kanske inte hon bryr sig om då.
Ja, när kan hon ha fötts?
Hon är född 96, det vet jag. Så att det är ju liksom flera år innan hon föddes. Så att hon kanske inte bryr sig om Rumäniens förflutna. Men att hon...
Nej, precis. Det beror väl också på om de kom inte hit som flyktingar då, från någonting, eller? Utan...
Jag förutsätter att de gjorde det. Det var väl många som kom i den vevan. Det är möjligt att hon är född i Sverige också. Skitsamma. Men att hon såg inte som sin roll då att påtala det positiva i samhället, att hennes uppgift var liksom att se allt det negativa och påtala det. Det var liksom det som var grejen. Det är så här, en missnöjespolitiker liksom, helt enkelt. Och då tänker jag att det här är ju spännande med den här typen av alltså någon slags, det blir någon slags bara mishmash av postmodernitet, att man bara liksom, man bara tar historien och liksom tar lite valda delar av den och bara slänger ihop det till någonting som blir liksom roligt i rutan. Och så slår det mig att det här är ju liksom de som ska vara våran framtid på riktigt. Alltså det är de här personerna som kommer styra landet. Alltså när vi är, du och jag är gamla och halta och lytta, så är det de som kommer vara medelålders och hålla samhället på sina axlar, så att säga. Och då, eftersom jag är den jag är, så kan jag ju inte låta bli att börja tänka på hur det måste vara för våra föräldrar. Och kanske då ännu eller för våra farföräldrar. Om man tänker så här, att vi tänker så här, jag vet inte hur du tänker, men om jag tänker så här nu, så hur tänker de om vår generation och vad vi har, för all jokes aside, så är det ju inte så att du och jag har byggt det här samhället, utan vi har ju inte gjort så mycket egentligen överhuvudtaget, kan man ju säga, mer än att, jag vet inte om vi har förvaltat. Vad tror du att de tycker om vår generation? Om du pratar om politikerna då, alltså vilka har vi som är vår generation? Annie Lööf,
men jag såg, vad fan hette han nu? Jag såg han, en skitsnygg ung kille som jag googlade, men jag minns inte vad han hette, igår på nyheterna, som mäklade fred i Jemen.
Ja.
Ett historiskt fredsavtal som den här 44-åriga, men då är man ju typ lika gammal som vi, han är född 78 och sånt där. Mm. Tjockt, jätteblont hår, väldigt het. Och har gått på handel, så har också diplomatföräldrar liksom.
Det är inte har... så att du har blandat ihop det här nu, att du har läst, för Alexander Skarsgård är ju väldigt mycket, att du blandar ihop Alexander Skarsgård och någon intervju du har läst med någon torr diplomat.
Ja, du menar för att Alexander Skarsgård är blond?
Och snygg och het. Att jag tänker att det blir någon sån här, men, mix för, i huvudet.
Nej, Alexander Skarsgård är inte alls så blond som den här killen.
Mm. Okay.
Fan att jag inte minns vad han heter, men det kan jag kolla upp. Men det går ju inte att, alltså, vår föräldrageneration kunde väl tänka sådana saker. Alltså, vi är ju så gamla nu, så jag har ju liksom en gammal kompis som var, alltså, riksdagsledamot för, ja, men snart 20 år sedan.
Ja.
Alltså Gustav Fridolin, som var den yngsta någonsin.
Mm, just det.
Han blev riksdagsledamot kring 2005.
Just det.
Och då kunde de väl tänka saker. Men jag menar, nu finns det ju folk i vår ålder som är statsministrar. Alltså Finlands statsminister, hon är ju 85.
Ja.
Och det finns folk som mäklar fred i Jemen, och det finns folk som omstörtar samhällen och rånar bank. Alltså det går ju inte riktigt att... Vi är ju lite för utspridda nu för att man ska kunna tycka någonting om, alltså, om vår generation, eller hur?
Ja. Så det, men tycker du att vi sköter oss? Alltså det jag vill säga är,
men
så här,
jättebra.
Ja, men då har jag ju fog för mina farhågor, för det är dit jag vill
ja,
komma.
Ja, men det kommer väl de göra också, men jag minns att, ja, jag minns att då när Gustav Fridolin var riksdagsledamot, då hängde jag mycket med Carlos Rojas, som gjorde en grej av att vara 80-talist.
Ja.
Och han tillsammans med affärstidningen Attention, så gjorde han en lista så här, de 100 mest inflytelserika 80-talisterna varje år. Och jag menar, det fanns ju inte så många som hade gjort något slags avtryck, och de här 80-talisterna typ hade koll på varandra.
Mm.
Fast de kom från helt olika branscher. Och om man såg de här 100 på en lista, kunde man säga så här, ja, men den här generationen är si och så.
Just
för det är ju Zlatan och Gustav Fridolin och Sanir Adami, de är ju på ett visst sätt.
Mm.
Och Annie Lööf.
Mm.
Men då var det ju liksom 180-talister, och nu är det 100 000 mäktiga 80-talister och tongivande 80-talister. Då går det inte riktigt att dra några slutsatser längre. På samma sätt så vi kan säga någonting om de som är födda sent på 90-talet, som den här fallen kvist. Men det kommer vi inte kunna. Men sen när det är 100 000 folk som är födda slutet av 90-talet, så kommer det inte gå att säga någonting längre väl. Alltså, för det har väl aldrig funnits det har väl aldrig varit ett sånt skifte att först var det 40-talisterna, sen kom 50-talisterna, och då blev liksom samhället helt annorlunda på grund av att de är helt annorlunda.
Ja, just det.
Alltså man blir väl vuxen, och det är väl kanske som med, i politiken, att man har ett ungdomsförbund som är lite stökiga och revolutionära och vill liksom hårdra det som moderpartiet säger. Men sen så blir man moderpartiet, och då blir man liksom mer samhällsbärande och ansvarsfull, för att man måste vara det.
Vilken resa kommer Rebecka Fallenkvist göra då? Det är ett stickspår.
Ja, hon kan väl bli en helt vanlig mainstream SD-are, eller?
Ja, kanske. Men det här är ändå, då kan jag ju, eftersom framtiden är så pass oviss enligt ditt resonemang då, så kan jag ju ändå med tyngd och med en fas hävda att allt är på väg åt helvete. Fy fan, det här kommer inte bli bra.
Ja, men alltså, varför? Alltså, du och jag, det är ju ingen hemlighet att vi har jätteproblem med SD. Men problemet med henne, menar du, att hon använder historien som hon vill?
Ja, men hon fungerade ju här som ett lackmuspapper på den generationen. På ett lite drastiskt och, tycker jag själv, hyfsat humoristiskt sätt.
Ja, jag fattar. Ja, då ska vi verkligen se upp med framtiden då.
Det tycker jag att vi ska göra.
Jag, i förrgår så gjorde jag det som jag puffade för förra veckan. Att jag var vaken på natten på nattklubben.com och hängde med vakna småbarnsföräldrar.
Ja, det berättade de förra veckan att du skulle göra.
Ja, jag trodde såklart inte att det skulle vara någon som skulle vara med. Det här var 2-4 på natten som nattklubben var öppen. Mm. Och min grej var klockan 2:30 till 3:30. Mm. Men det var jättemycket folk och det var ju både kul men det var också ganska skrämmande. För det här var ju på riktigt då liksom nattvakande föräldrar som var med. Mm. Och jag, det var väl som en slags ensam podd tillsammans med de här som var inne i chatten där jag pratade om sömn och småbarnsliv och sånt där. Och det som är slående är att jag nu 2 dagar efter fortfarande helt liksom rökt av att ha vänt på dygnet.
Men det här var en ganska ny grej, va? Nu googlade jag det här lite snabbt och Hanna Videll var veckan innan och sen har Hanna Pi varit också.
Ja, det är bara vi tre. Jag tror det kommer någon till.
Du bröt ju av där en fin tradition av att alla heter Hanna.
Ja, det känns dumt. Mm. Det känns jävligt dumt att jag bröt den fina traditionen. Mm. Nej, men jag känner mig helt rökt efteråt. Och det är ju problematiskt att jag känner mig rökt av att ha varit vaken några timmar på natten. För att till skillnad från de som var med på den här nattklubben.com så sov ju jag ut dagen efter.
Just det.
Jag höll mig vaken till typ 4:30 och sen så sov jag till 11, eller till 10:11 nästa dag. Medan de förmodligen väcktes av barn sen också. Antingen av äldre barn eller av de små barnen. Och sen så kanske de lämnade på förskola och sådär.
Mm. Vad gick det ut på? Alltså chattade ni med varandra eller var det...
Ja, men det gick ut på att de skulle känna sig mindre ensamma. Och det gick ut då på att jag hade förberett liksom snack. Och lite högläsning ur sömnkapitlet i Papalogi. Och sen så lät jag det avbrytas av deras frågor och instick så att det blev som ett samtal med liksom.
Men var det kamera eller var det ljud?
Nej, det var kamera, precis. Okay. Nej, men det var en livesändning med mig där man såg mig och hörde mig prata och så. Ja. Men det är ju, det hade jag inte behövt fundera särskilt mycket över, det här att jag känner mig rökt och att de behövde gå upp tidigt morgonen efter att ha varit vakna på natten, om det inte var för att jag skulle få barn om ungefär 3 veckor. Ja. Och det som jag funderar på då, för det vi pratade om det också under natten, det är att alltså, det är lite hemskt att jag minns inte att jag var liksom upp och nattvakade. Jag tror fan inte att jag gjorde det. Jag tror att jag helt undandrog mitt ansvar. För jag tror det var så här för mig, att första gången så, det har jag ju berättat om, att jag ville vara med på allt. Att jag tänkte, nu ska vi dela lika på allt. Mm. Och amningen är lika mycket min amning. Och jag försökte hitta den här nappen och sätta på bröst.
Vad heter det? Sara, vad heter det?
Amningsnapp.
Amningsnapp, just det. Mm.
Ja, och sen så insåg jag att jag kunde somna om och sen så tyckte jag att det var skönt att somna om. Och nätterna blev nog ganska mycket Saras. Och om man inte är helt uppe i det, då blir det jättesvårt att vakna. Jag tror att jag minns att jag liksom gick upp och bytte någon blöja ibland, mer eller mindre för att hon bad mig.
Just det.
Men annars så var jag nog ett as på nätterna. Alltså, måste jag varit, för jag minns inte att jag gjorde något på
det,
nätterna.
Det kan
jag
väl också vara så här att du försvarar det lite grann. Alltså, det beror väl lite grann på också. Jag har ju kompisar som har haft barn med kolik. Alltså när det har varit liksom en annan typ
av... Nej, men det, precis. Nej, men så har det inte varit.
Mm. Våra barn, alltså det som har varit problemet för oss, eller problemet, alltså det som har varit grejen är ju att de har velat käka. Och då har de legat bredvid Li. Alltså ofta så låg de i någon spjälsäng bredvid sängen. Men sen så liksom någon på natten så tog Li och ammade dem. Och sen somnade med dem vid tutten. Och sen så låg de där.
Så har det nog också varit hos oss. Och jag menar, i många familjer som har barn som helammas så pumpar man ut en flaska som man kan dela på nätet. Men det gjorde man aldrig hos oss.
Inte hos
och oss barnen, vad sa du?
Inte hos oss heller.
Nej, och barnen kanske just därför, för att de inte behövde, så gillade de aldrig flaskor heller. Varken med välling, de drack aldrig välling. Och de började aldrig dricka bröstmjölk i flaskor. Så det var väldigt mycket Saras nätter. Och om jag var trött så var det för att jag gick upp på morgnarna med barnen istället då.
Just det.
Och sen så när Iris kom, då kände jag ju direkt att jag hade en riktning och en uppgift och typ en väg ut också. Så jag sov med, när Rut kom så sov jag med Iris varje natt i typ ett år. Mm. Vilket ju oftast var väldigt mycket lugnare än spädbarn, men ibland var lite nattskräck och såna där grejer. Så att jag har liksom ingen erfarenhet av det här med att vara vaken på nätterna. Det jag minns i form av trötthet, det var ju mest, som tröttast var ju jag när jag var föräldraledig med Rut och Iris ofta var hemma av någon anledning och man väcktes av Rut liksom svintidigt, klockan 4:30 på morgonen, och sen skulle man ta hand om massa barn, och sen så hade man inte, jag hade inte lyckats lägga mig liksom förrän typ 11-12, och att det var därför jag var så trött.
Just det. Ja, det var mitt största problem också, att jag inte fattade att jag var tvungen att gå och lägga mig tid.
Nej, och att man också, eftersom det var en så hektisk tillvaro och så intensiv, så var det rätt viktigt de där kvällstimmarna när man låg, eller natttimmarna när man låg och kollade på typ Jerry Seinfeld Networth och fantiserade hur det skulle bli om man var lika rik som han var på 90-talet och så.
Alltså, om vi kommer med fenshatt här nu. Om du skulle få vara lika rik som Jerry Seinfeld nu eller inte, vad skulle du välja då?
Nej, men det skulle inte vara det. Det skulle vara jättekonstigt, för att det är ju hektiskt i sig, eftersom han kände ett behov av att köpa, alltså att skaffa en sån extremt ambitiös Porsche-samling. Tänk hur mycket tid det har tagit och hur dåligt det passar med småbarnsliv och hålla på med alla de här Porsche-bilarna.
Fast å andra sidan så har ju det blir jobbigt för dig, men han har ju löst det genom att vara ganska liksom gammaldags och konservativ och tycka att kvinnan sköter barnen och sen så sköter han bilarna.
Ja, men så kanske man skulle kunna göra och tänka att jag har ju pengar.
Du skulle kunna köpa jättemånga Thule-vagnar eller ja, baby-joggers.
Ja, fast det skulle ju vara dumt om jag skulle vara så konservativ. Du skulle ju bara springa ut utan någon baby-jogger.
Nej, men jag tänker mer för att du ska ha
en kombination av mig och honom.
Ja, du kan ha barnen i dem ibland. Det tycker jag ändå att du kan unna dig. Men du kan ju också ha, det är smart att ha grejer i dem. Alltså, bra, jag tänker som en bra samling bara. Coola vagnar.
Ja, men absolut. Nej, men absolut. Det jag funderar på är, och det här tänkte jag att du ska få svara på. Hur dåligt sover man som bebisförälder?
Jättedåligt. Och jag tror att det kommer vara vidrigare oavsett för dig nu, för att du har, det är så pass länge sedan som du var det senast, och du har också haft problem med din sömn, men du har liksom kommit lite grann förbi det och har börjat sova bättre. Så jag tror att för dig kommer det här vara, alltså det kommer vara dubbelt, för det kommer vara, dels kommer du sova på ett konstigt sätt, du kommer orolig, men sen kommer det också vara det här dålig sömnsåret som nästan har läkt hos dig, som du nu pillar upp, så att det blir liksom, kan bli som en kraftig sån här, vad heter det, sån här sjukhusbakterieinfektion liksom, som inget penicillin hjälper mot. Så jag tror att du kommer få det helt jävla vidrigt.
Så att alltså generellt så behöver det inte vara så hemskt, men just för mig personligen kommer det vara helt fruktansvärt.
Jag tror att det är hemskt för alla, men jag tror att det är speciellt hemskt för folk som alltså när Manne kom, och delvis när Jojo kom. Jojo var ju lite jobbigare tycker jag, alltså på nätterna sådär. Men när Manne kom, då var man ju på en adrenalin och bara liksom whatever, det här är sjukt liksom. Men nu är ju du är ju mer liksom farfar, alltså alltså det är ju närmare egentligen att Iris ska få barn än att du ska få barn. Det är ju liksom en det är något sjukt, det är något som är fel liksom med det hela.
Ja,
så att det är ju på så sätt, så kommer det vara jättejobbigt.
Men är det någonting som du vill säga till alla andra 38-åringar eller nyss fyllda 39-åringar? Att det är sjukt om de får barn, eller gäller det bara mig?
Jag tror att det mest,
och hur sjukt
mest gäller
är att
dig.
Sara som är 42,5 ska få barn?
Nej, mest gäller dig. Men jag tror, alltså, okay. Alltså Sara, det är ju alltså, det är ju många nackdelar i samhället med att vara kvinnor. Det behöver vi liksom inte. Men en fördel är ju att man, när det gäller just sömnen, är ju att man, är det någonting man förbereder sig på när man är gravid, så är det ju att sova dåligt.
Ja, verkligen.
Så att man har ju ett försprång. Man är ju så att säga uppvärmd när det gäller att sova dåligt, eftersom man har haft saker som har krafsat inuti en.
Det tror jag verkligen du har rätt i.
9 månader på ett helt annat sätt. Så att egentligen så borde du ju börja, kanske, det kanske du ska göra nu. Det här kanske nattklubben.
Kör nattklubben varje natt.
Att det är någonting för dig, att du ska liksom börja vänja kroppen vid. Precis som när du förbereder inför ett
maratonlopp. Det blir otroligt populär då, om jag liksom är uppe och nattvaken mellan 2 och 4, och sen sover jag till 10-11 varje morgon.
Ja, men det ska du inte göra. Hur ska du klara det? För du ska ju jobba nu, alltså när du har barnet, så att du kommer inte kunna sova till 10-11. Så att du ska ju börja, du ska ju inte börja 2-4, utan det är precis som när du stegar upp inför ett maratonlopp eller någonting, att du börjar med att gå upp och vara vaken liksom 1 minut per natt, och sen så 2 minuter, och sen 3 minuter, så att du liksom vänjer kroppen vid det. Det tror jag på riktigt är, kan vara en melodi.
Det är så vanligt bra och lärorikt att prata med dig. Jag kommer göra exakt så. Tack för hjälpen, Nisse.
Jag finns
tack
här för
idag. Ja, det är bra. Och tack alla som lyssnade. Vi hörs om en vecka.
Hej! Like a raven, it's time to get this party going. Yeah.
Tired of ads intruding into your favorite comedy podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Dive into a world of laughs by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/comedyadfree. That's amazon.com/comedyadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.